Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha. Oh ja, ja. Tack ska du ha. Ja, god afton allesammans. Vi hade ju en röd dag i kalendern här i torsdags. Jag hoppas du vet varför vi hade en ledig dag från skolan och kanske också var ledig från jobbet. Vi får vara tacksamma till det finska samhället för att vi ännu har respekt för de här viktiga stora händelserna i Jesu liv. Och det var ju Jesu himmelsfärd som vi mindes i torsdags. Och jag ska läsa dagens text från Apostlagärningarna 1. Från vers 6 framåt. Apostlagärningarna 1 från 6 till och med 11. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det är ju så att den här boken, Bibeln, den är skriven av män. Och det betyder att författarna försöker säga mycket med få ord. Händelseförlopp så beskrivs rakt på sak utan liksom väldigt långa utvecklingar av vad som sker och liksom hur människor tänker och känner. Och det där med att återge mera de här, ska vi säga, inre processerna, det kanske inte, eller med många ord, det kanske inte riktigt är männens styrka. Jag brukar fråga min man ibland, och han har varit någonstans, han har varit på en gudstjänst eller så här: Nå, hur var det? Det var bra. Punkt. Om han frågar mig, så då kommer det en lång detaljerad beskrivning av vad jag har varit med om. Säkert en del män som känner igen sig här. Hörni, ni ska tacka Gud att det inte var kvinnor som skrev Bibeln. Den ska vara tre gånger så tjock. Den är redan ganska tjock. Men det betyder också att när jag som kvinna läser en sån här text som jag just har läst, så betyder det att jag läser minst lika mycket mellan raderna. Jag försöker liksom tränga bakom den där yttre handlingen. Och så läser jag av. Jag läser av ansikten, reaktioner, känslor och så vidare. Och nu har jag inför den här predikan så har jag stått på avstånd och en lång stund betraktat de här männen som står där uppe på berget och tittar upp mot himlen. Det är deras mästare och herre just har försvunnit. Och jag har läst av en mängd blandade känslor i deras ansikten. Det är förvåning, det är överrumplan, det är kanske lite av förskräckelse också. Och jag tycker mig ha sett sorg dra över något ansikte. Och kanske fanns där också lite besvikelse. Och jag har hört Petrus säga: Men hörni pojkar, vad hände? Vart försvann han? Och jag har också hört någon av dem dra en sucke. Så kommer han då inte att upprätta riket. Och fanns där inte en tår som glimta i Johannes ögonvrå? Den här lärjungen som älskar Jesus så innerligt. Och som Jesus också älskar så innerligt. Och Jag har sett en mängd frågetecken som har liksom slungats ut där från den bergstoppen och från de här 11 männen. Och sen har jag också sett 2 män i vita kläder som har slutit upp vid den här lite förvirrade skaran. Och ställt en fråga. Varför står ni och ser mot himlen? Men jag hörde inget svar. Och själavårdaren i mig så vill ju lite dra Johannes åt sidan och lite börja pejla in. Och om jag gjorde det så då skulle jag få höra berättelsen om Jesus och de 12. Berättelsen om de här 12 som satsar allt på att Jesus var den messias som profeterna, som skrifterna hade utlovat och väntat på. Och jag skulle få höra om alla de som har hånat dem för att de trodde på den här mannen från Nazaret. Jag skulle få höra om det här, alla som tyckte att de inte var riktigt kloka. Eller kanske till och med tyckte att de var villolärare. Och jag skulle få höra om den där dagen då deras värld rasade samman. Och den här drömmen på något sätt, eller hoppet som de hade, så kraschade. Och de i skydd av mörkret så smygade de sig från den här kullen utanför Jerusalem. Och jag skulle få höra om den här fruktansvärda förtvivlan och sorgen som drabbade dem när spikarna trängde igenom hans händer. Och jag skulle få höra om Petrus och Johannes som försökte sätta sig samman och gjorde båten och näten i skick. Och gjorde ett tappert försök att återgå till livet som det var innan han hade stått där den där dagen och sagt följ mig. Och jag skulle få höra om det här fruktansvärda i upplevelsen att kartan på något sätt inte stämmer. Och jag satte som rubrik för dagens predikan, när kartan inte stämmer. När livet tar sig en helt annan vändning än vad man liksom har räknat med. Och det är liksom gungfly, det man känner sig desorienterad heter det. Och kanske 1001 frågor liksom som tumlar om i ens sinne och tankar. Men sen skulle jag också få höra om undret. Det där uppståndelse under som plötsligt bara vänder allt på rätt köl igen. Inte sant? Det där oerhörda som hade funnits med hela tiden. Att Jesus skulle uppstå på tredje dagen. Men som lärjungarna mitt i sin stora sorg hade tappat bort. Översteprästen och de skriftlärda, de hade bättre koll på det här. Att Jesus hade sagt att han skulle uppstå. Så därför så satte de ju vakter för hans grav. Medan lärjungarna, de gick vilse i sorgen. Och så tappade de bort det här uppståndelseperspektivet. Och säkert finns det någon här ikväll som känner igen sig lite av det här. När sorgen kommer in i ditt liv. Och din värld vänds upp och ner. Och det kanske känns som att det här golvet du står på, det liksom rycks undan. Då går det lätt att man tappar orienteringen. Och man också tappar någonting av perspektiven. Och det blir svårt både att komma ihåg vad andra har sagt. Men också svårt att ta in vad andra säger just i sådana perioder i livet. Men i det här uppståndelseljuset som lärjungarna får vara med om så stämmer ju plötsligt kartan igen. Och jag skulle säkert få höra Johannes berätta om den här omtumlande glädjen och förundran som de fick gå i under den här följande månaden. Jag skulle få höra om det här hoppet som väcktes till liv på nytt. Och alla gånger som Jesus hade visat sig för dem, hade fortsatt att undervisa dem om riket och så vidare. Och den här känslan av att så hade de ändå satsat allt på rätt kort. Så hade de ändå gjort rätta beslut i livet. Han var den här utlovade messias som skulle befria folket från förtryck och från fiender. Och det var liksom bara en tidsfråga tills Jesus skulle inta den här tronen. Och förresten så hade de alldeles just tagit upp den här frågan med Jesus. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Och på det så hade han bara svarat, det är inte er sak att veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och det här var för övrigt någonting av det sista som Jesus sa till lärjungarna. För han hade fortsatt att tala om den helige ande som ska komma över dem. Och då skulle de få kraft att bli hans vittnen. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Och jag känner för att fråga Johannes lite vidare. Men Johannes, vad är det som händer här nu då? Vad är det som händer med dig? Det är ju själavårdens typiska fråga, eller psykologens. Vad händer med dig? Ja, jag vet inte riktigt vad som händer. Det råder lite förvirring här nu bland bröderna. Att ett moln kom just och tog honom bort och han försvann ur vår årsyn. Och vi vet inte om det är tillfälligt eller hur det är. Han har försvunnit förr. För ett par veckor sedan så kom han när vi satt hemma hos en av lärjungarna. Dörrarna var låsta och så plötsligt så bara stod han där. Och så delade han gemenskapen med oss och så satte han sig ner och så började han igen undervisa oss. Och efter en stund så var han borta igen och dörrarna var fortfarande låsta. Men på något sätt så känns det annorlunda den här gången. Och två män i vita kläder kom just och sa att den här Jesus som ni har sett fara upp till himlen, han ska komma tillbaka. Men de sa inte någon när. Och nu är det lite förvirring och det känns som att vi lite har tappat kartan igen. Och de hade lite börjat återfå det där hoppet om att riket ska återupprättas. Och där ska vi lämna lärjungarna en stund. Och jag vet inte, kanske du tycker att jag spekulerar lite vilt nu i lärjungarnas tankar och känslor. Men då ska du komma ihåg att lärjungarna, de hade inte läst apostlagärningarna. De visste inte sin egen framtid. De hade inte läst sin egen bok. Lika lite som någon av oss som sitter här i Sion ikväll har läst vår egen bok. Och jag vet inte, hur reagerar du när ingenting av det liksom du har förväntat dig liksom sker på det sätt som du har tänkt? Blir det inte lite av förvirring också för oss? Och det som berör mig i den här texten och som har talat till mig, det är någonting om det här med Guds gåtfulla väg. När kartan inte stämmer. Ni som är äldre, ni känner igen sångförfattaren Emil Gustafsson som har skrivit en väldigt, väldigt känd sång. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Och jag ser den här Emil Gustafsson många gånger stå där och blicka upp mot himlen med den här frågan, vem kan dina vägar förstå? Kanske han också upplevde sådana stunder i livet när kartan på något sätt inte stämde, när han riktigt inte förstod Guds handlande. Och det var någonting av den här gåtfullheten som lärjungarna kastades in i. Och det är några saker som jag vill att du ska se. Gud gör alltid det han har lovat och sagt. Men han gör det på sitt sätt och i sin tid. Gud gör det han har lovat och sagt, men han gör det på sitt sätt och i sin tid. Det som står i den här boken, det gäller. Det som står här om frälsning, om evigt liv för den som tror på Jesus Kristus, det gäller. Det som står i den här boken om församlingen, löften över församlingen, det gäller. Det som står om Israel och Guds folk det gäller. Det som Gud har lovat i den här boken om sin återkomst, Jesu återkomst, det gäller. Och så vidare. Allt kommer att gå i fullbordan. Och det står faktiskt att inte en enda prick kommer att liksom, gå om intet. Och jag tycker, nu när jag har varit bibelläsare ganska länge, så tycker jag att det är så fascinerande att se att det som står här går i fullbordan. Det ena efter det andra. Så jag tror fullt och fast på det. Men det finns två områden som ställer till det för oss människor. Och som ställer till det också för lärjungarna. Och det ena, det är just Guds tillvägagångssätt. Och det andra, så det är Guds tidtabell. Åtminstone tycker jag det har varit min erfarenhet och där jag har fått gå liksom mina rundor med min Herre. Och kanske du också känner igen det. Men under 3 år så umgicks lärjungarna med Jesus nästan dagligen. Och han undervisade dem om framtiden, han undervisade om riket, han undervisade och berättade att han ska dö. Att han ska återuppstå, att han ska gå hem till fadern, att den helige ande ska komma och så vidare. Och han uppenbarar Guds planer för de här lärjungarna. Och ändå så står de där gång på gång och på något sätt upplever att det där, de överrumplas av Guds gåtfulla vägar. Och tycker att kartan inte riktigt stämmer. Men de tolkar eller tänker utifrån sina egna referensramar. Och det är kanske ett av våra problem. Gud är så mycket större än våra referensramar. Och lärjungarna är inte de första att liksom, förundras inför Guds handlande. Många gudsmän, när vi läser här i Bibeln, så märker vi att gått den här samma resan. Då kommer jag ihåg Josef till exempel, som fick en vision, ett Guds tilltal i drömmens form om vad Guds plan och tanke var med hans liv. Och inte så länge efteråt så kraschlandar Josefs drömmar på en brunnsbotten. Och tusen och åter tusen frågor kastas upp mot himlens Gud från Josef där han sitter på brunnsbotten. Och Josef förstår ingenting av Guds handlande i hans liv. Och ändå så kommer Guds plan och Guds löften att gå i fullbordan över Josef. Men Gud kommer att göra det på sitt sätt och i sin tid. Och detsamma gäller en mängd andra. Konung David och så vidare, vi kan gå in på dem. Och jag tror att flera av oss som sitter här, vi har också stått där. Sett upp mot himlen och för förundran. Och inte förstått liksom Guds vägar. Ordspråksboken 16 och 9. Ni har det där på skärmen. Så säger så här. Att människans hjärta tänker ut sin väg. Men Herren styr hennes steg. Och så har vi de här välkända verserna i Jesaja 55. Vers 8. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Och jag har skrivit så här, vi kan ta nästa bild. Jag har skrivit så här att förtröstan vilar i att Gud vet vad han gör. Också då när vi inte förstår hans handlande. Gud vill se förtröstan i ditt och mitt liv. Fanns det inte lite av tillrättavisning i de här änglarnas fråga till lärjungarna? Varför står ni och ser mot himlen? Någonting av, varför är ni så förvånade? Varför är ni förskräckta? Lita på att Gud banar väg också genom det här obegripliga som ni står i just nu. Och Förtröstan vilar i att Gud handlar också när vi inte ser hans hand. Ja, vad tror du om det? Jag tror att Gud är aktiv i ditt liv också de stunder då du inte ser hans hand. Jag är övertygad om det. Och jag kan vittna det från mitt eget liv. Men det finns de här stunderna vi tycker Guds hand är så långt borta. Och ändå så är han aktiv. Och om det är någonting jag har lärt mig under resans gång, så är det här att vem är jag att tillskriva Gud hur han ska gå tillväga. Jag har så många gånger stått där och tänkt att så här Gud, jag har liksom räknat ut Guds vägar. Och det här, och gång på gång så har Gud överraskat mig, överrumplat mig. Och det där, på många sätt så här suveränt. Och jag har liksom bara stått där med förvåning, okej Gud. Det här var ju inte så här jag hade räknat ut det. De där otippade liksom vägarna som Gud går ibland. Men också de där gångerna när liksom jag inte har sett Guds hand överhuvudtaget. Och det finns många saker jag fortfarande bär med mig. Som jag har sagt att jag ska fråga Gud när jag kommer hem en dag. Men jag gissar att vi har annat att fokusera på då. Att vi är så upptagna av tillbedjan och lovsång och allt det fantastiska. Så vi glömmer bort de frågor som vi kanske tycker är stora när vi trampar på den här jorden. Men jag ska ge ett litet vittnesbörd som är ganska färskt. Och jag har berättat det för några av er här. Men när vi flyttade till Vasa 2011... Jag lämnade min pastorstjänst i Närpes och det där kom hit, var utan jobb. Upplevde väl att det gjorde gott med en paus. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och av någon anledning så hamnade jag in i dagisvärlden. Och jag måste säga att jag hade tänkt tidigare så hade jag tänkt att det här är det tråkigaste jobbet som finns under solen. Jag hade fört 3 döttrar till dagis. Och när jag hämtade barnen från dagisgården så tyckte jag synd om de här tanterna som skulle stå där i ur och skur. Och vakta på de här barnen och allt möjligt vad de skulle göra. Det fanns ingenting attraktivt i det för mig. Jag skulle aldrig ha kunnat tänka mig att utbilda mig i den branschen. Och dit hamnar jag i hela 5 år, förstår du? Och Guds humor i det hela var att jag stortrivdes varje dag. Och jag älskade ungarna, jag älskade kollegorna. Det fanns stora utmaningar. Jag var trött så jag slocknade på soffan ofta när jag kom hem på kvällarna. Men jag gillade det ändå. Men ändå så stod jag där många gånger, så här billigt talat, och tittade upp mot himlen. Och totalt förvirrad. Och jag ställde frågan många gånger att vad i hela friden gör du Gud? Att hur har du tänkt att den här pusselbiten ska passa in i mitt liv? Och ni vet när man brinner av passion för Guds rike och det här att bygga församling och ha förkunnat sedan man var 19 år gammal. Och så står du och torkar rumpor och plockar leksaker, plockar leksaker, bakar sandkakor, lär 2-åringar hur man tar fart själv i gungan och så vidare. Lilian, varför står du och ser mot himlen? Därför att jag inte fattar någonting. Var ska jag sätta den här pusselbiten? Och det största miraklet Gud har gjort, det var nog att han fick mig att tycka att det var roligt. Det är kanske det största miraklet i mitt liv, jag vet inte. Och så kul, så jag idag uppmuntrar andra. Jag har hunnit säga till några här, uppmuntrar, vet du inte vad du ska göra när du blir stor, så tycker jag du ska studera småbarnspedagogik. Och så ska du göra skillnad i barns liv. Men sen kom en förfrågan från Sionförsamlingen om jag ville stiga in i en pastorstjänst. Och när jag hade sagt ja på den förfrågan så kom nästa fråga. om jag kunde tänka mig att bli ordförande för Manna daghem. Daghemmet som församlingen har varit med och startat upp här i våra utrymmen. Och plötsligt öppnar sig liksom molnskyn. Och den där gåtfulla på något sätt börjar öppna sig. Gud, var det därför du hade med att gå en runda och torka rumpor och plocka leksaker, baka sandkakor? Var det inte slöseri med tid? 5 år? Nej, det var det inte. Och nu ska jag säga någonting till oss här. Vet du att för Gud så är barnen lika viktiga som vi vuxna som sitter här idag? Så viktiga att han har tid att stanna. Och idag, den där pusselbiten som jag tyckte att inpassa in någonstans, vet du att den passar ypperligt perfekt. Idag tycker jag att jag behöver precis alltihopa det där som jag lärde mig under den där rundan jag fick gå. Så suverän är Gud. Och jag vill bara ge det som uppmuntran till dig som kanske förundras just nu att Gud, vad är det du håller på med? Vet du alls vad du gör? Ja, jag tror Gud vet mycket mer än vi tror. Det andra som ställer till problem för oss, det är inte bara Guds tillvägagångssätt, utan det är också just det här Guds tidtabell. När hans tidtabell inte stämmer överens med min tidtabell. Och jag har sagt till Gud många gånger, du har en evighet på dig. Jag har inte så länge. Att ska vi sätta igång? Och gång på gång så ser jag att han tar den där långsamma lunken medan jag skulle rusa iväg. Så där har vi liksom någonting vi får öva oss på. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket? Inte heller för lärjungarna så var det lätt det här med tidsperspektivet och Guds tid och deras tid. Och ända sedan den här dagen när änglarna berättade att Jesus som ni har sett vända, stiga upp till himlen, han kommer att komma tillbaka. Så ända sedan dess så har det här Guds folk och lärjungarna spekulera i Guds tid. När ska han komma? Och de som stod där, de tänkte ju att han kommer tillbaka under deras livstid. Nu med 2000 års perspektiv så kan vi väl konstatera att Gud hade lite annan tidtabell än vad de hade. Och nu har jag skrivit så här. Förtröstan vilar i att Gud noga håller reda på tiden. I de stora frågorna, men också i de små frågorna. Och det tycker jag är så fantastiskt på något sätt att få ta in. Och jag tror ju att flera av er som sitter här, ni bär saker i era hjärtan. Saker som Gud har lagt ner. Det kan vara längtan, det kan vara drömmar, visioner, kallelse från Gud. Det finns kallelse från Gud på hjärtan här. Jag är övertygad om det. Gud har inte slutat kalla människor. Men han kommer att göra det. Håll fast vid det där som han har planterat i ditt hjärta. Men vet också att han kommer att göra det på sitt sätt och i sin tid. Och det kanske kommer tiden när du står där och ser upp mot himlen och förstår ingenting av vad Gud gör i ditt liv. Och du kanske till och med tycker att det ser ut som om vägen skulle gå åt riktigt motsatt riktning. Och då ska du veta att du inte är ensam. Du är i gott sällskap. Mose, David, Josef, Lutz, Abraham och några till som finns här. Och nu hamnar jag i en präktig skara. Ja, men vi har stått där allesammans. Och kanske till och med tyckt att det går ju liksom åt fel håll. Gud, jag förstår ingenting. Nu råder förvirring. Och då är det så viktigt att vi vilar i den här förtröstan att Gud håller reda på tiden. Det är de här lägena som vi är frestade att börja fixa till saker själv, som Abraham till exempel gjorde. Kanske ta kofoten och börja bända upp dörrar och så vidare. Medan Gud vill att vi förtröstar på hans hand. Det betyder inte att du ska sitta passiv och vänta att stekta sparvar ska flyga in i munnen på dig. Nej, du får nog jobba för sparvarna. Och du ska tjäna Gud där du står. Otroligt viktigt. Det gjorde David i öknen. Han tjänade Gud där han stod. Men låt inte den här frustrationen över Guds tillvägagångssätt och Guds tidtabell spela bort dig från planen. Så viktigt, så viktigt. Vi ska börja gå ner för landning. Men jag vill ta oss tillbaka till lärjungarna på berget. När kartan inte stämmer. Och jag har några punkter jag vill ge det så här i avslutningen av min predikan. När den här första förvirringen inför det här Jesu himmelsfärd har lagt sig, så det här började söka i sitt inre efter någonting att ta fasta på. Och plötsligt så är det någon av dem som kommer ihåg eller säger: pojkar, hörni, minns ni vad han sa? Han sa att vi ska vänta i Jerusalem. Vi ska stanna kvar i Jerusalem. Och så ska vi få den helige ande. Vi kan inte bli stående här, utan nu går vi tillbaka in i staden. Och jag skulle vilja säga så här. Att när Guds väg i våra liv ter sig lite så här överraskande och obegripliga, då är det så viktigt att du inte fastnar i det där obegripliga. Lärjungarna, de kunde ju ha vägrat acceptera att Jesus har lämnat dem. Och de kunde ha inlett en bön och fasta där uppe på berget. Tänkte att nu ska vi be och fasta tills han återvänder. Men det var inte det han hade sagt. Att de skulle vänta på hans tillkommelse. Utan de skulle vänta på den helige ande. Och det står så här, Lukas berättar i sitt evangelium, så berättar han i kapitel 24 att de vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De kom ihåg vad han hade sagt, att han hade gett dem ett löfte. Och då så liksom hände någonting i deras hjärtan, och i stor glädje så vände de tillbaka till Jerusalem. Så mitt i den här förvirringen, då det kändes som att nu stämmer inte kartan, så började de söka i sitt inre efter någonting att ta fasta på. Och så kom de ihåg, de mindes vad han hade sagt. Och de gick efter det ljus, det lilla ljus som de hade. Och det räckte. Det räckte ända fram till när ande utgjuter sig på pingstdagen. Och då växte deras ljus. Mycket, mycket mera. Så det första punkten, vi kan ta nästa det här. Ja, men där har vi det. Sök efter ett ord att ta fasta på. Minns vad Herren sa. Och det andra som jag vill ge som en hälsning till oss, när kartan inte stämmer och vi känner att nu är det förvirrat läge här, att gå till övre salen. När det kommer tider förvirring, och det är liksom det gungfly i ditt liv, då är övre salen den plats dit du ska gå. The place to be, kan man säga. Sök dig till övre salen. Och vi kan ta punkt nummer tre med samma gång. På samma gång. Då det är skakigt under fötterna, då ska du inte gå bort från Gud. Utan då ska du ta ett steg närmare. Gå inte bort från Gud, utan ta ett steg närmare. I sådana här lägen i livet så är det stor risk att vi börjar kanske skylla på Gud för att det är som det är. Eller vi känner besvikelse mot Gud. Och så vidare. Det kan komma in besvikelse i våra hjärtan. Men så viktigt att vi liksom inte då, drar oss undan Gud. Utan tvärtom gör som lärjungarna. Vi går till övre salen. Vi tänker inte släppa Gud. Vi håller fast vid Gud. Jag har försökt genom hela livet. Jag sa: Gud, jag håller fast vid att du är god. Fast jag kanske inte ser, det kanske inte ser så ut just nu. Men jag håller fast vid att du är en god Gud. Gå inte bort från Gud. Och det fjärde, gå inte bort från församlingsgemenskapen. Håll dig nära dina vänner. Håll dig nära dina troende vänner. Håll dig nära i bönegemenskapen. Bönegemenskapen i församlingen tillsammans med dina troende vänner. Då när livet vänds upp och ner så är också frestelsen stor att isolera sig. Stanna hemma från kyrkan. Dra sig lite undan från gemenskapen och så vidare. Men det är då vi som allra mest behöver gemenskapen med de troende och församlingsgemenskapen. Så hur det än känns, ibland är det bara liksom beslut att man går oberoende av och man liksom får dela gemenskapen. Och det är när vi håller oss nära varandra som vi kan hjälpa varandra. Det är då som vi tillsammans, vi kan påminna varandra om vad var det han sa. Påminna varandra om löftena. Men också hjälpa varandra med perspektiven. Du behöver dina troende vänner för att ibland korrigera dina perspektiv när de blir allt för snäva och smala. Vi behöver varandra för det. Och det sista, femte punkten. Vänta på hjälparen, den helige ande. Där i övre salen så är det plötsligt någon av dem som kommer ihåg någonting annat som Jesus hade sagt. Han hade sagt till dem att det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det var löftet om en hjälpare, den helige ande. Och efter 10 dagar av bön så faller den helige ande över de här som är samlade i övre salen. Och Gud rustar dem för det uppdrag som ligger framför. Och plötsligt så stämmer kartan igen. Och Guds rike banar sig väg genom det obegripliga. Rakt igenom de där passagen som ser ut att sätta käppar i hjulen för Guds plan i deras liv, i våra liv. Rakt genom död och sorg och rakt genom avsked och himmelsfärd. Sån är Gud. Men den här himmelsfärdsdagen, den handlar för lärjungarna om att nu är det tid för er att stiga ut i en större mognad, i ett större ansvarsuppdrag. Nu är det tid att växa från att hålla pappa i handen till att gå själv. Nu är det tid för er att föra riket vidare. Och vägen till en sån mognad, den går väldigt ofta, eller för de allra flesta, så går den ibland genom de här tunga passagen, genom det där obegripliga och det där gåtfulla. Vi ska avsluta med att be tillsammans och så lovsjunga. Men du kanske finns här som just nu finns ett sånt där skede av livet när du står och tittar upp mot himlen. Varför ser du upp mot himlen? Vad är det som är liksom gåtfullt på något sätt för dig just nu? Du kanske har såna bitar. Och jag vill bara uppmuntra dig ikväll. Och uppmuntra dig för att trösta på Herren. Att fast du just nu inte förstår Guds väg och Guds handlande med ditt liv, att Gud är aktiv. Gud handlar i ditt liv också fast du inte ser det eller förstår hans vägar. Så bara tacka Gud för vem han är och för att han banar sig en väg också mitt igenom det där gåtfulla. Och det kommer en dag. Ibland kommer den här. Den kan komma efter något år som jag just berättade. Den kan komma ännu tidigare. Ibland tar det ännu längre innan vi ser att Guds hand fanns med där. Andra gånger så får vi kanske inte se det. Vi bara litar på att Guds hand var med. Vi öppnar också upp de här förbönsplatserna på båda sidorna ikväll. Så känner du bara att jag vill att någon ber tillsammans med